Det var underbara Helen Sjöholm med Kära syster. Hörru du Lasse, kan du inte nämna några kulturkickar som vi pratade om innan Helen sjöng?
Ja, alltså det har varit verkligen en blandning av olika aktiviteter. Mm. Allt från uppvisningar till kartor, till dans, till musik, till skriva böcker. Det var verkligen en blandning. Och radio. Jag menar, Radio Norra Skogs fick ju också ett stöd för att dokumentera och följa kulturhuvudstadsåret. Så det var otroligt värdefullt. Men vi har haft om Peter Artedis resa. Ni vet den här som jobbat som,
ja,
inte lärjunge, men jobbat tillsammans med
Carl von Linné
och kartlade fiskarnas,
ja,
system. Vi har haft färdmedel i obygd, vi har haft kolt när de pratar samiska inslaget, kolt när de får kod. Samiska köket och renskötselåret. Det har gjorts en kulturkarta ute på Ulvön.
Där
man
stämmer.
kan haft körverksamhet över gränserna. En bok om Ånglands flyghistoria, en fantastisk bok har gjorts. Ja, du ser, man kan räkna upp otroligt många olika aktiviteter. Ja. Och det är det som är så spännande med just det här med det, att det har blivit sånt. Även om det inte varit publik på det sättet med stora spektakulära evenemang. Så just det här breda anslaget med ett brett engagemang bland våra, de som bor i kommunen och våra organisationer. Det är det som har känts väldigt bra.
Mm. Det är viktigt. Alltså, om man nu säger vanliga människor, det är vi ju allihopa. Men det behöver inte vara så storvulet egentligen. Och jag tycker att det är ju då kulturen är som allra bäst, när det alldeles vanliga människor som tar initiativ, får en idé, genomför den. Mm. Som till exempel Sagavägenbonaden.
Ja, det är ett exempel också. Och ett fantastiskt exempel måste jag säga. Men just det här med att man får ett brett engagemang i de kulturfrågor som drivs och görs, man tar ansvar för i kommunen, så tror jag det är det som gör att kulturen lever vidare. Just. Sen kan man ju toppa det med stora evenemang som stärker upp det utifrån ett publikperspektiv, och att det blir, man får ett nationellt eller internationellt intresse för en given ort. Men just det här med hållbarheten, då är det lokala engagemanget otroligt viktigt.
Mm.
Och vi har ju en fantastiskt duktiga personer inom kultur- och fritidsavdelningen som jobbar just med att bevaka kulturfrågorna i kommunen, och det fortsatta arbetet här med tanke på att ta hand om resultatet och konsekvenserna av att ha haft ett samarbete med Umeå om det här, det är också en möjlighet som man ska ta tillvara.
Mm. Ja, helt klart. Jag är ju i skärgården väldigt mycket eftersom vi har hus där ute på Ulven, och jag tänker på en skärgård i världsklass som det stod på ett stort plakat nedanför hotellet, och det är det ju faktiskt.
Ja, det är ute verkligen.
Det är en skärgård i världsklass som har blivit så jättefin.
Mm.
Men du nämnde alldeles nyss om stora evenemang.
Mm.
Vi har ju haft det också i
Ö-vik. Ja, absolut. Det är inte så att man har hoppat över det. Utan det har ju skett stora evenemang. Och det är saker som också skulle ha skett i vilket fall som helst, naturligtvis. Och vi har ju duktiga aktörer på evenemangssidan. Privata företag och så vidare som gör fantastiskt fina konserter och så vidare. Även organisationer.
Mm.
Men något evenemang som blev av, även om vi har haft bra kontakter, så... Att vi hade Melodifestivalen 2014.
Ja, det var ju stort.
Ja, det är rätt stort. Och en av anledningarna till att vi ville ha hit igen 2014 just, det var på grund av just att vi hade kulturhuvudstadsårsarbetet här.
Ja.
Så det är ett exempel. Och ett annat exempel är väl... Ja, vi fick ju möjlighet i vårt samarbete, det ska jag säga, att i det här samarbetet med Umeå så... kom ju också en del andra städer efter Norrlandskusten in.
Mm.
Från Piteå, Skellefteå och Sundsvall söder om Oslo.
Mm.
Och i slut här också Härnösand.
Mm.
I det samarbetet så öppnade Umeå upp en möjlighet för oss att ta ansvar för invigning av en av de samiska årstiderna. Och det kanske alla vet, men kulturhuvudstadsåret bygger ju väldigt mycket på just de samiska 8 årstiderna.
Mm.
Och i sin planering hade man då redovisat en invigning varje samisk årstid.
Mm.
Och då fick vi tillsammans med Sundsvall ansvar för att inviga våren.
Ja.
Jirra heter den då, som betyder återvändandets tid. Och den hade vi då i början på maj.
Precis, det var 3 maj faktiskt.
Mm.
Och då var det ju verkligen stort pådrag i stan. Det var ju jätteroligt.
Ja, det var det. Och vi hade ju, bland annat du nämnde Saga Vägenbonaden, och de fick ju visa upp sig på plats under invigningen här. Men ett av våra, vi hade ju ändå ett tema just det, i och med att det är en samisk årstidsinvigning. Då hade vi ett program som i stort byggde på det samiska hela tiden i hela programmet.
Ja.
Vi hade modevisning, samisk modevisning på torget, ja, som var väldigt uppskattat. Vi hade en mycket populär artist, Jon Henrik Fjällgren, som uppträdde och drog ju fantastiskt mycket folk på torget.
Precis.
Och han vann ju
talang.
Ja, gjorde det. Och nu är han ju med i Melodifestivalen också. Ja, dessutom.
Ja. Jättekul. Ja, jag minns den. Det var ju Anna-Stina Svacko som visade kläder på catwalken,
ja,
som ni hade byggt upp på torget.
Mm.
Mm. Kläder inspirerade av,
ja,
samiska mönster,
ja,
och färger.
Och den samiska lokala föreningen Årestare,
ja,
byggde upp en sameby också.
Ja,
nere
de sålde
i Jörnparken.
Renprodukter. Ja, det stämmer. Mm. Det var jättefint.
Mm. Årestare, alla kanske inte vet, men Årestare är ju samiska, betyder den nya staden.
Som, är det så det heter?
Som är alltså samernas namn på en musik.
Okej, okay, den nya staden. Ja, det var en rolig fredag eller lördag verkligen. Det var jättemycket folk på museet och på torget, och det var ju Elvis som invigde, minns du? Det var ju jättekul.
Mm.
Ja, det var, och tårtkalas var det på museet också.
Ja, de hade invigt några stora utställningar också.
Ja, Nolavanda för barn, ja.
En fantastisk utställning.
Ja, nej, men det var verkligen roligt.
Och i övrigt så, då det gäller programverksamhet i övrigt, så har vi, det är inte bara kulturkickar, utan vi har haft en del andra verksamheter också. Bland annat så fick några med kulturskolan som bas skapa en aktivitet där man engagerade ungdomar runt omkring i kommunen, och som också var en kopia på det man gjorde i Umeå, där man skulle beskriva hur man såg på sin kommun om 50 år. Hur tror barn och ungdomar att vår kommun ser ut? Och det kunde man beskriva på olika sätt. Olika kulturyttringar, dansmusik, via de tekniska medierna eller vad det kan vara. Så där fick ju barn och ungdomar visa upp sig också.
Intressant.
Ja, väldigt intressant.
Och för de har ju, deras fantasi, den har ju liksom inga gränser.
Nej,
det är ganska härligt.
Mm.
Ja, verkligen. Jag tänkte på en annan sak som var under invigningen här i Övik. Det var ju att Öviks musiksällskap samma dag firade 125-årsjubileet.
Mm. Ja.
Med en jättefin konsert på Pingstkyrkan.
Ja, passade alldeles utmärkt.
Ja, det var ju, det var ju också så där på pricken just den dagen.
Mm, verkligen.
Ja. Nej, det var intressant. Och det här samiska är jag så intresserad av. Jag tycker att det är så, jag älskar den samiska kulturen verkligen.
Ja.
Det uttryckssätten. Det fanns ju också sameslöjd, väldigt fin att sälja. Det var också inne på Ekholms.
Mm.
Och det, de gör ju, slöjden är ju så fantastisk. Så det var en dag verkligen att minnas.
Ja, det samiska, den samiska kulturen har väldigt mycket att erbjuda. Det kan man lugnt säga.
Ja.
Och Kulturhuvudstadsåret har verkligen varit en möjlighet och en skjuts framåt för att visa upp vad den står för.
Mm. Ja, alltså det är ju tack vare samerna som Umeå fick kulturhuvudstadsåret. För de kämpade ju med Lund där, och då tog de hem det därför att samerna är ju den enda urbefolkning som finns i Sverige.
Det var en av de viktiga anledningarna, plus absolut, att man pratar om det nordliga rummet.
Ja.
Det här breda engagemanget i den norra regionen av Sverige.
Ja, så vi har mycket att tacka samerna för i det här sammanhanget också, om jag säger så. Vi lyssnar på lite musik.
Gibraltar will tumble.
Det där var Alice Babs och Charlie Norman och låten Our Love Is Here To Stay från en livekonsert. Jag sitter i studion och pratar med Lasse Söderlind och undrar hur ni nu följer upp det som hänt under året. Jag menar, det gäller ju att utveckla det arbete som påbörjats. Det kanske nu själva arbetet börjar när folk ute i Europa blivit medvetna om var Umeå och det nordliga rummet ligger någonstans geografiskt.
Ja, det är klart att det är ett stort ansvar naturligtvis på ett sätt att ta tillvara allt det som har skapats under 2014 och gjorts. Och det är ju inte så att det görs bara så där med automatik, utan det är så lätt att allting blir lite så här, ska vi säga, jippobetonat.
Mm.
Det sker just för stunden och sen så blir det inget mer. Utan det stora jobbet är faktiskt att man tar tag i det som har skett och kan skapa ett mervärde och för framtiden. Det tror jag är otroligt viktigt, både inom det samiska arbetet såväl som vi pratar om alla de olika kulturyttringar som finns i vår region då.
Mm.
Så det är ett arbete som kräver en hel del. Och jag tror det är dessutom tror jag det är nästan ett måste att kunna ta tag i den frågan också. Det är ju inte, för annars så har ju kulturhuvudstadsåret bara blivit ett jippo.
Mm.
Utan man måste titta på hur kan vi behålla det engagemang som alla organisationer har visat upp under året.
Ja.
Och förhoppningsvis av allt det som gjorts, att det är någonting som återkommer igen och igen och igen.
Mm.
Att det inte skedde bara därför att det var 2014, utan det sker flera gånger.
Mm.
Det återkommer igen. Det är ju den största önskan,
ja,
naturligtvis. Så, jag kommer själv, jag har ju bara jobbat med projektlederiet på en del av min tjänst under det här året, så att jag kanske inte jobbar direkt med just de frågorna, utan det är ju, de ligger på kommunens kultur- och fritidsavdelning naturligtvis.
Mm.
Och jag vet att de kommer att ta tag i det här på ett bra sätt. Det har ju varit möten i Umeå. Om vi tittar nu regionalt så har vi haft några möten i Umeå där vi har pratat mellan våra kustkommuner på hur vi ska fortsätta vårt samarbete.
Ja.
På ett sånt sätt som det blir gripbart och möjligt att göra.
Mm.
Så att vi får heller inte gripa över för stort så att vi inte orkar jobba vidare med frågan.
Nej, precis.
Utan man måste hitta former och sätt att arbeta som gör att det kan vi ta tag i. Och det är inte bara en att vi kan skapa massa, hjälpa till att skapa en massa aktiviteter och underbygga det, utan det handlar också om att hitta strukturer och former rent organisatoriskt som gör att vi fortsätter med samarbetet och behåller det här nätverket som har bildats.
Mm.
Så det är en av de viktiga frågorna, och då pratar vi regionalt och lokalt. Det är ju som jag sa tidigare hur vi kan behålla det engagemang som vår organisation har visat under året med de nya aktiviteterna. Så det är ett stort arbete. En tydlig aktivitet, det var ju någonting som man hade som kulturfritid arrangerade under året som hette Kulturfesten som hölls nere i Fjällräven Center.
Ja.
Det var ju en fantastisk aktivitet med ett stort utbud av allehanda saker.
Och mycket musik och kör och ja, det var kul.
Ja, verkligen. Och det är någonting som man tänker fortsätta med, vad jag kan förstå.
Vad roligt, för att det finns ju så mycket musik i Yvik, mycket körer och gospel och ja, allt vad som finns. Det är ju väldigt, väldigt roligt.
Ja. Så att den biten är viktig. Och som sagt också återigen det här med vårt regionala samarbete i Umeåregionen. Hur vi kan behålla det samarbetet. Och,
hur stort intresse visar man från Umeå? Alltså, man är angelägen att ha de här kontakterna fortsättningsvis också.
Ja, det gör de ju. Ja. De har ju bjudit in till möten nu och har idéer på hur det här samhället ska se ut.
Mm.
Så vi ska komma överens om att det passar oss alla då.
Ja.
Och det är både Skellefteå, Piteå och Sundsvall är med på.
Ja.
Så det blir spännande naturligtvis. Och allting bygger på att vi har ju våra alla olika kvaliteter utifrån våra förutsättningar naturligtvis. Och, vi ska ju absolut inte konkurrera med varandra.
Utan samarbete.
Det handlar om att komplettera varandra.
Ja,
absolut. Och då stärker man den här regionen på ett bra sätt, tycker jag. Så att vi får se var vi landar där.
Och den här regionen är ju rik. Det är ju en sån enorm mångfald.
Ja.
Både utseendemässigt till jag på att säga, nej, men jag tänker kusten, det är så vackert. Och region bidrar med så mycket och som drar till sig så mycket folk.
Vi har mycket att erbjuda och det har ju blivit en liten diskussion det där också. Där man tittar på att man tittar utifrån ett nationellt perspektiv, så är det så lätt att prata om geografiska detaljområden i södra Sverige eller söder om Dalälven. Och sen så säger man Norrland.
Ja.
Och det är halva Sverige.
Ja.
Och, man måste nästan på något sätt få kanske att Norrland är norra Sverige. Och här finns det mängder med olika kvaliteter som vi kan erbjuda. Så att,
det är skulle önska att man kunde delar av Sverige.
Ja, men det är ju det. Mm. Och på något sätt kan man säga att kulturstadsåret kan ju spela en roll. Att kunna ta tag i det och visa på de möjligheter vi har.
Ja, precis. Nej, det är verkligen sant. Det är så varierat landskap och så fantastiskt vackra vyer. Och så Umeå då med alla de här utbildningarna. Och det är verkligen en fin bygd. När du säger det här med Norrland så tycker jag det är så roligt ibland när man ser på väderleksrapporten när de talar om sydsydvästra Götaland och nordvästra Svealand, det är i detalj.
Mm.
Men i Norrland blir det kallt, säger de, eller så. Ja. Och då undrar man, är det Gävle eller är det Abisko eller vad pratar vi?
Ja, det är lite av den problematiken. Och det får nog hjälpas åt alla, tror jag, som att se till att man tar bort den bilden,
ja,
och får fram en tydligare bild.
Absolut.
Vad vi har att erbjuda.
Hörru du, Lasse Söderlind, vad kul att du kom och att du berättade allt det här för oss om det år som gått.
Ja, tack för det.
Jag måste bara höra med dig, vilka är det som tar över stafettpinnen nu?
Ja, det har ju beslutats ett antal år framåt i tiden, men närmast nu under det här året så tror jag jag tror att det är Mons, det är två städer. Att det är Mons i Belgien, just det. Och sen så har vi Pilsen i Tjeckien.
Åh,
ja.
Då tar de över.
Då får vi se om de kan leverera lika bra som Umeå har gjort.
Ja,
tillsammans precis. Med Övik.
Än en gång, tack ska du ha, Lasse.
Tack för det.
Vi ska avrunda dagens program. Jag ska tacka för uppmärksamheten. Trevligt att ni lyssnade. Och nu följer evenemangstips. Och sist idag läser Görel Brattström veckans novell. Tack för mig. Och jag heter Anke Hagström. Och i kontrollrummet sitter Sten Lundin.
Ja, det har då blivit dags för lite evenemangstips.
Och det är en hel del och vi ska försöka att ni får dem i datumordning något sån här så att det inte blir för rörigt. Om vi börjar så är det en vernissage och utställning om lappteknik i stort och smått. Och det är Örnsköldsviks museum och konsthall och det här pågår i en månad. Började den 7 februari men pågår nu och håller på till och med den 7 mars. Det är örnkviltarna som visar sina alster. Och kontaktperson för det här är Sonja Seidevall. Det var alltså en lite längre period. Sen har vi på torsdag den 12 februari. Då är det i Arken biblioteket småbarnsramsor klockan 10. Det är dags för det här. Och sedan har vi den 12 också, alltså på torsdag klockan 19. Då är det filmstudio här i Örnsköldsvik i Folkanteater, det är klockan 19. Medlemskort i Örnsköldsviks filmstudio krävs och det säljs också överblivna medlemskort i samband med filmvisningarna. Still Life från 1913 är det som visas och kontaktpersoner gör Brattström för det här. Och det var alltså torsdag det. Sedan har vi fredag den 13 februari. Då är det klockan 10 och 13 sagostund på Arken biblioteket. För alla barn och alla andra intresserade. Alltså fredag klockan 10 och 13. Sen blir det lördag. Ja, förresten, vi har också ett till som gäller den 13, men även andra datum 13, 14 och 15. Den 13 klockan 19, 14 klockan 15 och 19.30 och söndag den 15 klockan 17. Då är det Teaterspegeln Fars 2015 i Lugn och Ro på Gnistan. Alltså fredag 19, lördag 15 och 19.30 och söndag 17. Teaterfarsen i Lögn och Ro. Och så lördag så är det ju en hel del arrangemang som är aktuella. Vi har i Arken biblioteket Woffe och Offe, Våga fråga med dockteaterfilur. Det är ett dockteaterdrama som handlar om hunden Woffe och åsnan Offe. Och det är från 2 år och det är alltså på lördag den 14 klockan 12 i Arken biblioteket. Det är gratis men du måste boka biljett på telefon 880 20, alltså 880 20, för att boka biljett till det här. Och vidare på lördag så har vi besök Tobbe Trollkar på turné, en galen föreställning för hela familjen. Trolleri, skratt, musik och lite dans. Insläpp 30 minuter före start. Och det här är på lördag den 14 klockan 17. Och det är Nolaskolans aula. Och barn under 2 år går in gratis men måste sitta i föräldrars knä. Annars är det alltså entré. Ledsagare till funktionshindrad har också gratis entré. Liksom den funktionshindrade då förstås. Kontaktperson 070 22 55 575. Och på lördag är det också spelmansstämma hela dagen i princip. Och den spelmansstämman är öppen för alla, för alla spelmän och publik. Det är den 17 spelmansstämman och den hålls i Elimkyrkan som ju ligger på Victoriasplanaden mitt emot rådhuset. Och det är spel hela dagen, försäljning av palt och fika och lotterier. Och kontaktperson Bosse, telefon 370677 om du vill ha mer information om det här. Och så har vi söndag också, den 15 februari i Gidegården, Gideå. Då är det bio på Gidegården, Jönssonligan, den perfekta stöten. Och även söndag den 15 så är det ett evenemang med samisk anknytning, Orrestar. Och det är i Örnsköldsviks kyrka. På söndag så klockan 11 en samisk mässa i Örnsköldsviks kyrka med medverkan av Sameföreningen och Motettkören. Och kontaktperson Ingrid Lundmark, telefon 88 606 för er som är mer intresserade av det. Det här var en hel del evenemangstips och han inte får med allt så lyssna till reprisen ikväll. Klockan 21 startar reprisen och det här kommer väl någon gång efter 22 evenemangstipsen. Så välkomna!
Dagens novell heter Han som kunde skriva brev. Den är skriven av Lars Ahlin och finns i en novellsamling som heter Landsatt per fallskärm. Och jag som läser heter Görel Brattström. Han som kunde skriva brev. Hon gick ner för backarna för att möta honom. Det var just i skymningen. Sommardagen låg ännu i väster med tunna röda läppar. Milt blå, svalt blå kom natten ifrån havet. Mjukt och osynligt som varelsers växt skedde förändringen. Någon stannade för att se men såg bara något som var. Ändå blev läpparna ovanför den mörka bergskonturen oupphörligt tunnare och blekare tills solen drog dem helt till sig för att kyssa ännu en horisont bortom denna synrand. Ändå blev det blåa allt djupare och svalare. Nere i dalen låg staden och drack vila ur skymningen. Själva husgestalterna, gatorna och alléernas rader, kajernas linjer, båtarnas skrov. Allt somnade bort, sjönk sakta in i en avslappnad och rofylld vila. Det var en fredag. Imorgon skulle han gå till doktorn igen. Om det ville sig väl blev han friskskriven och skulle då kunna börja sitt arbete på måndag. Om det ville sig väl... Nej, det var inte det hon tänkte på när hon gick ner för backarna. Inte på hans sjukdom, inte på hans arbete, inte heller på deras ekonomi som blivit så trasslig den sista tiden. Det var något annat. Något som... Åh, detta levde inte i hjärnan bara. Hela hennes varelse hade blivit genomlyst av upplevelsen. I hennes blickar och rörelser levde det, detta nya. Därifrån kom kraften som förändrade ansiktets skimmer och musklernas uttrycksfulla lägen. Värmen och glädjen inom henne kom därifrån, bävan och ödmjukheten. Ibland hände rent av att hon röst till. Hon stod och kände hur huden frös och hur musklerna blev hårda som kiselstenar. Men innanför levde också då något varmt och smärtsamt. Hur ljuvligt var det inte att sedan erfara köldens sakta lyftning mot den yttersta huden, köldskorpans varsamma bristning, den långsamma övergången till mjukhet och värme. Älskade, gick hon nu och kände, min egen älskade. Ännu kom ingen förebråelse till henne. Hon tänkte inte en enda gång, som så många gånger förr under den sista tiden. Så lite kände du honom alltså. Fast du levt 6 år i ett äktenskap med honom visste du inte vem han var. Hur djupt han känner, hur ren hans vilja är, vilken fin människa du fått i make. Älskade. Hon gick som en drömmare. I en gatukorsning var hon nära att komma i vägen för en bil. Chauffören signalerade ilsket och bromsarna gnisslade sönder hennes hörsel och känslighet. Hon stod stel och utlämnad med blicken lösryckt från det djup den vilat så skönt i. Med verkande blickrörelser uppfattade hon hur kritiskt hon stod. Kofångarens blänkande närhet, billyktornas vita stirr genom de tallriksstora glasen, chaufförens runda ansikte som verkade som ett enda öga. Så intensivt uttryckte hans ansikte blott en enda känsla. Hon rusade vidare med knyckiga rörelser. Och det tog så många steg innan hennes ögon åter kunde sträcka ner sina nerver i den forna känslan. En omedveten suck av tacksamhet skällde fram då hon äntligen kände att allt var som förut. Staden tände sina ljus. I rader brann det fram, lekfullt som på en tecknad film sköt de sträckade ljuslinjerna upp ur mörkret, en hit, en dit, till stadens bebyggelse låg tecknad runt omkring henne. Älskade. Det var först när hon stod nere vid busstationen och väntade som blygheten kom över henne och en villrådig skygghet som inifrån bröt sönder hennes mjuka rörelser. Hur skulle hon bära sig åt när han kom? Ta omkring honom och kyssa hans läppar. Vad skulle hon säga? Åh, de första orden och de första blickarna, den första beröringen. Hon hade nervöst gått omkring, men utan att hon märkt hur det skett upplevde hon att hon stod stilla, lugnt stilla. Så. Hon skulle bara stå här och ta emot honom. Han skulle få handla och tala, precis som i breven. Dessa underbara brev. Oblygt öppna och sköna hade hans ord lyst där på det vita pappret. Hans ord. Han som alltid behövde mörker omkring sig när han älskade henne. Han som aldrig vågade visa en enda känsla med öppna ögon riktade emot sig. Aldrig uttrycka den i hörbara ord. De hade strävat så hårt de här 6 åren. Deras gemensamma handlingar att få det så hyggligt som möjligt hade länkat samman dem. Handlingar som gällde mat och husrum, kläder och renlighet. Där i handlingarna hade de mötts. De hade knappt haft tid att titta på varann. Deras ögon hade bara granskat resultatet av deras arbete. Endast där hade deras blickar varit nära. Trötta hade de sedan krypit ihop bredvid varann och somnat. Men visst hade hon längtat efter något annat också. Visst hade det hänt att hon legat timme efter timme utan att kunna somna med en längtan i bröstet som hon inte kunde ge något namn. Han var ju så snäll. Vad hade hon att anklaga honom för? Ingenting. Han strävade ju allt han förmådde för deras bästa. Inte en dag hade han gripits av leda, av lust att upphöra att göra vad han hittills gjort. Ännu mindre hade han visat upp några böjelser att plötsligt vilja slösa, att protestera mot enformigheten genom att slå sig lös, fästa om, ge efter för en del arbetskamraters lördagslockelser. Nej, inte hade hon haft något att anklaga honom för. Ändå hade längtan gripit henne, en sorg som kommit henne att snyftande krypa tätt in till honom där han legat bredvid henne och sovit. Så kom hans sjukdom, hans vistelse på sjukhuset, hans resa. Så kom breven. Åh, det var genom dem hon upptäckte vad det var hon saknat och vad det var hon längtade efter. Ord! Öppna och ömma ord. Att våga säga vad man känner. Att upptäcka sina rätta känslor genom att möta de rätta orden. Bara inledningen och slutet. Bara att se dessa enkla ord. Älskade hustru. Och din egen. Hur många gånger hade hon inte tagit upp breven ur kuverten bara för att sitta och se på dem? Och allt som orden mellan början och slutet avslöjade. Först hade hon suttit överrumplad och gripen utan förmåga att ännu kunna njuta av vad hon upptäckt. Att han verkligen kände som han gjorde. Att han sett så mycket hos henne. Att han förstått henne inifrån så djupt att hon inte tidigare förstått vem hon var förrän hon nu återfann sig själv i hans ord. Och sedan skildringarna av hans liv där borta på stadens konvalescenthem. Oupphörligt hade han avslöjat nya sidor hos sig själv. Hans kärlek till naturen bara. Hans förmåga att på en rad återge morgonens friskhet, ett regn, en utsikt över en sjö. Till och med fåglarna sjöng i hans brev. Tänka sig. Han hade gjort nya holkar åt dem i parken. De gamla hade varit målade, gröna och röda. Men fåglar avskyr doften av oljefärg. Till och med sånt visste han. Det var ord hon hade längtat efter, hade hon upptäckt att hon suttit med för hans första brev i handen. Hans brev lärde henne vilken förmåga orden har att öppna en känsla, att vägleda den, att bli rör och kanaler som för den vidare fram till ett mål. Älskade, vi ska få ett helt nytt liv när du kommer hem, hade hon tänkt. Det ska aldrig få bli som förut. Det ska bli... Hon hade inte kunnat uttrycka vad hon känt, men hennes känsla avsåg i sin förhoppning att deras handlingar hädanefter liksom skulle få öppna, levande porer att andas genom. Det skulle komma att stå en atmosfär omkring vad de gjorde. Hon skulle aldrig hädanefter damma bara för att få rent omkring sig, utan för att hon kände en sån glädje av att ha rent. Och så skulle det bli med allt annat också. Hon stod stilla och såg hur den ena stora bussen efter den andra svängde ut och svängde in. Det var livligt den här timmen. Både klumpigt och halvt obegripligt landsmål och bred och slängig fabriksslang surrade omkring henne. Busspojkar sprang med klirrande växlingsbössor långt ner på magen. Expeditionskarar drog kärror med paket. Ängsliga mödrar höll hårt i sina barns händer medan de kraxigt varnade för trafiken. Och den typen var omisskännlig. Redan kom klungor av unga män och halvgamla ungkarar som stegade raka vägen till en krog. Det var ju fredag och avlöningsdag. De hade väl knappt hunnit sprätta upp sina kuvert med veckans arbetsförtjänst. Äntligen kom hans buss. Den stannade ett stycke ifrån henne, men hon kunde inte förmå sig att gå fram till dörren som med en knyck väcks ihop. Stum, utan tankar, med en fastnad känsla i kroppen såg hon hur passagerarna välde ut. Han kom bland det sista. Hon såg hur han förnyade sitt grepp om väskans handtag. Han stod där och såg sig om. Hans bleka ansikte lyste som en lykta med svagt gult sken. Han hade den mörka helgdagskostymen på sig, men ingen överrock och ingen hatt. Då fick han syn på henne och kom fram. Han nickade och log svagt. Så är man tillbaka igen då, sa han. Vad gjorde hon? Vad sa hon? Vad gjorde och sa han? Ingenting hände som hon hade hoppats på. Ska jag ta väskan ett tag, snubblade orden ur henne. Du är väl trött nu, inte sant? Och hon körde fram handen för att avlösa honom, men han tillät henne inte att bära. Det är klart att jag bär, sa han. Det är självklart. De började gå. Hon hörde sig själv säga, ska vi inte ta en bil? Orkar du verkligen? Visst orkar jag, det är självklart. Men det är så långt och tunga backar också, sa hon, som om han inte visste det redan. Det reder sig. Det är självklart att det reder sig, sa han. Och så gick de där, mest stumma, mest givna åt sig själva, mest lyssnande efter det ord som aldrig kom fram. Han frågade hur barnen hade det. Hon svarade, men svaret var uttömt i ett par meningar. Hon frågade hur han kände sig och om han trodde att doktorn skulle skriva ut friskintyget imorgon. Det gick lika snabbt för honom att svara. De gick. Du är väl hungrig, sa hon och gjorde ett förtvivlat försök att kliva upp ur stumhetens djupa grop. Inte farligt, sa han. Vi åt en stadig middag innan jag for. Jaså, Maten var bra hela tiden. Man kan inte klaga. Så gick de där i varsin grop igen. Naturligtvis, tänkte han. Naturligtvis måste det bli så här. Det var inget annat att hoppas. Inte av en annan. En annan kan aldrig få fram vad man vill få fram. Man är inte sån. Varför? Han visste svaret. Han hade till och med skrivit det till henne. I mitt barndomshem visade ingen sina känslor, hade han skrivit. Inte ens mor. Vi gick allihop och höll dem för oss själva. Bara någon sällsynt gång bröt de fram. Då var det mest ilskan som visade sig. Och hon hade svarat. I mitt hem var det precis likadant som i ditt. Vi teg och led. Man är inte sån. Man är inte sån. Men kunde hon inte se vad jag känner ändå? Mörker. Äntligen var det tyst och mörkt omkring dem. Barnen sov. Själva låg de under samma täcke, stela, väntande. Tills det blev för outhärdligt för henne. Fast hon visste att det inte var så, frågade hon. Sover du? Han svarade inte. Han rörde sina händer. Han la sin hand på hennes panna. Det brukade förenas utan några ord. Men nu var det inte främst hans kropp hon ville ha. Älskade, min egen älskade, ville hon viska. Och höra honom viska. Ville höra honom fortsätta att viska om och om igen. Viska vad som helst, bara han viskade. Bara han inte upphörde att viska. Men han sa ingenting. Hans läppar kysste henne. När de kysste hennes ögon smakade de tårar. Blev han själv förtvivlad och fastlåst? Han drog undan munnen och hon kände hur lätta hans händer blev. Nej, kände hon. Nej, han får inte lämna mig. Han får inte vända ryggen till mig och krypa ihop mot sängkanten. Hon grep tag om hans händer och tryckte dem hårt emot sig och behöll dem tills hans läppar besökte hennes ögon på nytt och drack tårarna. Varför blev dessa tårar utan märkbar övergång glädjetårar? Varför kände hon denna heta värme, denna åtrå, denna lycka att äga honom? Hon slappnade av och krävde ingenting, tog bara emot hans mjuka ömhet, kände hur försiktigt hans läppar rörde sig mot hennes, hur varsamt hans händer smekte. De upphörde inte att röra sig. Det var som om de viskat till henne. Viskat, viskat utan att upphöra att viska, viskat. Ända tills de hade besökt henne överallt där hon längtade efter besök. Du, viskade hon bara. Bara två gånger. Efteråt låg hon som i ett underbart ljussken, milt och rent. Hon låg och hörde hur han sjönk in i sömnen. Förnimmelsen av ljuset omkring hennes kropp dämpades så märkligt att hon inte kände någon saknad. Hon sträckte ut sin hand och lät den vila lätt på hans kropp. Sakta, stilla började hon förstå att hon aldrig skulle glömma vem han var. Att hon hädanefter aldrig enbart skulle se på resultatet av hans handlingar. Hon skulle se på honom också och känna igen att han var den han hade varit i breven. Hon somnade in med munnen tryckt mot hans axel.